Kära Herre, öppna våra hjärtan så vi får ta emot ditt eget ord, så att det får förvandla oss på insidan, Herre, att vi får ett liv med dig. I Jesu namn. Amen. Idag gick mina tankar till Eden. Jag håller ofta till där och tänker, för att det är så mycket tankar som kommer därifrån som man kan, ja, in i nya. Det är ju som en förebild då på våran vandring. Och Adam, han skulle ju få Guds liv egentligen. Var ju meningen på insida, att genom att frivilligt äta av livets träd. Var väl egentligen det handlar om hela vandringen där. Men han valde då istället kunskapens träd. Och det tror jag är en bild på att utveckla sin själiska förmåga. Ska få höra varför jag tror det. Och drivas av sin själ istället då för ande. Och ni vet ju att han åt en dom över sig. Alltså en död som orsakade separation ifrån det eviga livet. Och ett svärd i Bibeln är ju en bild på en dom, men också på en separation. Det är olika bilder där. Och vi människor då måste ju ta emot Jesus igen. Och så står det att vi måste dömas. Någonting måste ju separeras ifrån våra hjärtan. Det står om i Hebreerbrevet. Och sen i Lukas 2 så står det om det här svärdet som måste gå igenom din själ. Står det om Maria där. Så vi måste alltså dömas av Guds ord. Och det är ju det andens omskärelse handlar om. Som handlar också om andens värld givetvis. I Romarbrevet 2 står det om andens omskärelse. Och när Gud nu ska bygga sin församling så vill han inte ha något som står för att utveckla de själiska förmågorna. Utan de ska dö ner. Och vi ser då att det är mycket allvarligare det här än att käka ett äpple. Det här med synden, det är allvar. Gud hade gett ett bud, Satan förvrängde det och människan åt förbjuden mat. Och det är en bild i grekiskan då på laglöshet. Och förvrida är en bild på laglöshet då på hebreiskan då. Så vi har de här två sakerna direkt där. Och vem var då den första som försökte utveckla sig själv? Ja, det var ju givetvis Satan. Och det intressanta är att du kan finna honom i Eden i Hesekiel 28. Det står det om honom. Han vandrade där och det står att han var perfekt inför Herrens ansikte. Hesekiel 28, 11-14. Tills Gud fann laglöshet i hans hjärta som en grund, kan det stå. Så han är den laglöse. Han var den första som försökte utveckla sin själiska förmåga eller sitt jag. Eller vad man nu kan säga då. Så han stod väl också inför ett val då. Och det står att han hade en visdom som han förvred genom att utveckla den själv alltså. Istället för att låta Gud få styra det här så utvecklade han sin egen visdom. Och det kan läsa om i Hesekiel 28, vers 16 och 17. Och då är det så här, för att vi människor står inför samma val egentligen då. Men nu kommer den här prövningen som vi står inför genom falska profeter och falska evangelium istället. Det är precis samma prövning egentligen. Och i andra Korinthierbrevet 11:3 så står det om det här. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För kommer det någon till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat? Eller om ni tar emot en främmande ande, ett främmande evangelium som ni tidigare inte har tagit emot, så fördrar ni det allt för väl. Och här ser vi ju alltså att evangelium är mat. Det vet vi att det är. Det är Guds mat till oss. Och ett falskt evangelium då, det är ju fel mat så att säga då. Och ande står ju för inspiration. Och det här falska evangeliet försöker ju då djävulen se ut som om det är ljus och att det är riktigt. Men det är alltså mörker, det är att utveckla de själiska förmågorna det handlar om då. Istället för att låta svärdet gå igenom vårt hjärta att dö ner ifrån det här, så vänder han på det här. Har ni tänkt på det, att alla evangelium som han kommer med handlar hela tiden att vi ska liksom ta tag i oss själva och utveckla oss och allt det här. Istället, det är precis tvärtom. Och då kan man ju titta till vad är det som händer i många församlingar, om det nu är så här att man ska liksom så här. Vad är själen? Karla här, hon är expert på själen. Men själen handlar ju om känslor och vilja och förstånd och allt det här, va. Och det ska ju skapa då ser man ju därför man skapar en sinnesstämning genom ljussättning till exempel. Det är ju väldigt själiskt och fint, va? Det påverkar ju vårt själ. Man använder musik till exempel för att skapa sinnesstämning. Nu menar ju jag inte de här härliga sångerna som vi sjöng nyss, utan jag menar den här, ja, nästan mantrat man börjar föra in, va. Och så kommer det då en vältalare in som talar till din själ. Och ni sitter och nickar, så jag tror ni håller med de flesta då. Och så säger man att Gud kan använda dig precis som du är. Och det är delvis sant, för alla står vi på samma nivå. Vi kommer till Gud. Men det är bara det att vår själiska gåva måste dö ner först. Men det säger man inget om, utan man säger då att Gud kan använda dig som du vill, eller precis som du är. Ja, det är sant. Men man säger inte att den kraften måste dö först och uppstå igen. Då blir det rätt. Och andens svärd innebär ju att mörker och ljus skiljs från varandra då. Och i den här natten jag hade den här drömmen jag berättat om förut, så säger Herren att jag ska uppväcka fiendeskap, alltså svärd, mellan kvinnans säd och ormens säd. Adam hade ju alltså fått ljus men valde frivilligt mörkret. Har ni tänkt på det? Det handlar om vad vi väljer. Så alla falska evangelium som kommer till oss handlar om utveckling av de själiska förmågorna då. Och det verkar ju precis som det slutar där det börjar. För det börjar så här i Bibelns första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden blev öd och tom genom en katastrof. Och mörkret var över djupet. Guds ande svävade över vattnet och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skiljde domsvärd ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han för natt. Och det blev afton och morgon den första dagen. Det här var ju innan solen kom till. Det är märkligt. Det här är ju ett andligt ljus alltså. Och de flesta teologer som jag slog upp när det gäller det här säger att detta måste stå för Satans fall. Ja. I så fall är ju mörkret att utveckla sin själ då. Eller hur? Att göra samma sak som Satan gjorde i Eden ska människan göra då. För att göra sig delaktig i samma uppror. Och Paulus beskriver exakt här då. I andra Korintierbrevet 4:5. Där använder Paulus samma terminologi. Vi predikar inte oss själva. Vi utvecklar inte vår egen själ. Nej. Utan vi predikar Herren Jesus Kristus som korsfäst och oss som tjänare för Jesus skull. Till Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Och här ser vi ju exakt samma mening som egentligen människan var menat för. Här ser du Jesus Kristus som vi ska vandra med då. Här ska vi ju dö ner då. Och här ska Guds ljus och liv komma på insidan och inte utvecklingen av de själiska gåvorna. Och jag tror att den första versen vi läste kan också vara en profetia om slutet. För så är det ofta i Bibeln att den dubbel. Då vet vi att det kommer en katastrof. Vad kan det vara för katastrof? Och jorden blir öd och tom genom en katastrof. Om jag inte minns fel står det i Jesaja 45 eller om det är Jesaja 46 så står det att han som förkunnar slutet från början. Ska vi få se vad det är för katastrof? Första Thessalonikerbrevet 4:15. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar. Där på grekiska kan du översätta det. Vi som bevarar det andliga livet genom katastrofen. Ja. Till Herrens ankomst skall inte komma före de insomnade. Jaha, det ska komma en katastrof innan Jesus kommer. Det är helt uppenbart. Ser ni att det är samma uppror som Satan gjorde i himlen? Ja. Första Tess 5:3. När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av katastrofen. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Nu använder sen Paulus exakt samma terminologi som vi har tagit upp i den första versen. Där ser du mörkrets barn, nattens barn, första Tess 5:4-5. Och du ser ljusets barn och dagens barn, första Tess 5:4-5. Och ljusets barn vakna och är nyktra, första Tess 5:18. Och de har Guds rustning på sig, första Tess 5:8. Och givetvis är det samma rustning som i Efesierbrevet 6 tar upp. Det är ju ingen annan rustning utan det är ju samma. Och då är det så här där att Paulus gör det klart för oss att vi måste förstå hur mörkret arbetar. Och vad han vill och vad han gör så att säga då. Han är ju listig står det. Han kommer på metoder som vi kanske inte kan räkna ut med våra knoppar. Utan Gud måste visa oss det. Det står att han råder i mörkret. Ja, där man utvecklar sin själiska förmåga. Och där råder han. Det ser ju väldigt andligt ut. Det kommer alltså in ett annat evangelium. Och det var samma sak som mat va? Där man dukar ett bord med förbjuden mat. Alltså du kan utveckla dina själiska förmågor istället för att vårt eget jag måste dö ner. Och det här kommer alltså att orsaka stora splittringar i församlingarna. När det här kommer in. Vi har sett det med egna ögon hur det går till. Så. Galaterna hade fått budskapet om en korsfäst Kristus uppmålad för sina ögon. Galaterbrevet 3:1. Och det hade börjat i församlingen med mäktiga hjärtats förvandlingar. Galaterbrevet 3:1-5. Alltså man hade blivit född på nytt och sluta. Ja, det var det, de förvandlingarna Paulus menar här. Som det var här på västkusten när det brann väckelse för. Det är det han menar. Men så kom det in ett annat evangelium, Galaterbreven 1:6. Och vad var det där då? Det var ett annat bord. Ett annat evangelium är samma sak som ett annat bord. Och det var mörker. Nu uppstår något väldigt märkligt. För nu säger Paulus så här i Galaterbrevet 4:16. När ni nu drivs av det här bordet så är ni fiender till mig för jag säger sanningen. Så här har vi två bord som står emot varandra. Är ni med? Helt plötsligt så blir de fiender till honom som har kommit och predikat evangelium för dem. Så de har blivit födda på nytt. Det har blivit en splittring mellan ljus och mörker. Det är helt ofattbart, men det är andemakter bakom. Så evangelium är alltså som ett bord som är dukat med mat. Nu ska ni lyssna här. Paulus säger att det finns två sådana bord att välja mellan. Korintierna hade råkat ut för exakt samma sak som galaterna hade gjort. Där hade gnostikerna kommit in med ett annat evangelium. Och de falska apostlarna och profeterna hade tagit över hela församlingen. Då säger Paulus så här att ni kan inte äta av både Herrens bord och de onda andarnas bord. Ser ni att det finns två bord? Herrens bord är godkänd mat. Men onda andars bord är det förbjuden mat. Ja. Tänk efter nu. När det här kommer in. Då gör man om församlingen och så ska man utveckla sin själ genom de här böckerna som man måste läsa i de här grupperna. Eller hur? Det handlar inte om korset, det plockas den, utan nu ska man utveckla på olika sätt. Och det gör att det andliga livet försvinner, va? Och eftersom det andliga livet försvinner så måste man ju införa själiska saker. Och då kommer det här in, stämningsfull musik. Allt det här som själen vill ha måste ta över, va? Hur ska du annars få med dig folk, till exempel? Gud kommer alltså tillåta församlingen att prövas exakt på samma sätt som Adam och Eva gjorde i Eden. Och det står i andra Petrusbrevet 3:14. Här är en profetia om ändens tid. I andra Petrusbrevet 2 så står det ju så här att ni vet att så som i gamla förbundet kom det falska profeter och prövade er, så kommer det att komma falska lärare och göra detsamma, står det i andra Petrusbrevet 2. Nu kommer vi till nästa kapitel som handlar om samma sak. Så står det så här. Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, alltså en Herrens dag, en ny himmel och en ny jord och uppståndelsen från de döda, så gör allt vad ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Och räkna med att vår Herrens tålamod tjänar er till frälsning, det vill säga inre befrielse, va? Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den visdom som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. Märk väl att det handlar om slutet av den här tidsåldern som Paulus talar om. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger laglöshet, va? Förvränger till sitt eget fördärv, till sin egen katastrof. Kommer det igen? Det blir uppror, va? Det här. Ja, till sin egen katastrof. Något som också sker med de övriga skrifterna. Därför mina älskade, då ni redan vet detta. Det står prognosko, därför är det en profetia. Det här kommer att ske. Det kommer att ske. Det betyder alltså pro före genosko veta. Nu har ni fått reda på det här, vad som kommer att ske i slutet redan innan alltså. Så var på er vakt så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse. Jaha, vad var det nu? Att utveckla sin egen själ. Att göra som Satan gjorde. Att utveckla sin egen själ. Ja. Så att ni förlorar er grund, väx istället i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Hans ära nu och till evighet. Amen. Här ser vi alltså onda andars bord dukat med dålig mat. Eller förbjuden mat som kallas för de laglösas villfarelse. Eller ett annat evangelium. Och de som äter av det här bordet då riskerar att gå mot en katastrof. Samma katastrof som vi tog upp då i första Thessalonike 4. Samma katastrof som jag tror han menar i första versen i Bibeln. som handlar om sista versen i Bibeln. Och då gäller det alltså att välja bord. Vi ska alltså välja andars bord ryggen och välja Herrens bord istället. Nu ska ni få se en sak som jag kom på när jag läste det här. Psalm 23 och 5. Ska vi läsa om herdesalmen. Men vad som står, det står det här om bord där. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Och du smörjer mig mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Känner ni igen det där med smörjelse? Det står i första Johannes. Så står det om smörjelsen som undervisar oss om allt. Var kommer det ifrån? Jo, det kommer från Herrens bord. Ser du det? Om vi äter från Herrens bord så kommer smörjelsen att komma över oss. Så vi får insikt och kunskap i allt. Och på hebreiska står det här att det står en motsats till ovännens bord. Står det här. Ser ni var det kommer ifrån? Onda andars bord. Kommer redan här. Så den som äter av Herrens bord. Och umgås med han. Och har gemenskap med honom. Och öppnar dörren i hjärtat och släpper in honom. Kommer ni ihåg vad det står i Uppenbarelseboken? Om dörren som öppnas och Herren har gemenskap med oss och vi har måltid tillsammans. Då kommer han att tala om för dig precis vad som ska hända i ändens tid. Så det kommer inte alls som en överraskning för dig som äter av sanna maten. Nu ska ni få se här då lite mer. Herrens ande kom över David och hans inre liv flödade över. Eden va? Ja, Jesus Kristus ska växa på insidan. Han som är livet själv. Han är källan till allt. Det är bara Jesus i oss som det handlar om. Bibeln har ju fantastiska bilder om det här också. I första Mosebok, 14 kapitlet, så kan du läsa om Sodomskungen. Det låter väl inte bra, va? Det måste ju vara han med horn, eller hur? Ja, det är en bild på honom som är horn. Och han möter Abraham. Men så står det i Filipperbrevet, tror jag det här, så står det ju så här att vi ska ha Herren, eller Herren är en vakt som går i förväg, står det där. Och nu ska ni få se på Melkisedek. Ni vet vem Melkisedek är en förebild på. I Hebreerbrevet 7 så står det att det är Jesus. Så innan Satan här möter Abraham så sticker Melkisedek iväg ifrån Jerusalem och dukar upp ett bord för Abraham. Ser ni? Ja, vilken underbar Jesus vi har. Han har sagt att han ska gå före oss. Han ska gå före oss. Han dukar upp ett bord. Han inspirerar dig på insidan innan du möter svårigheterna. Så förbereder han alltid sitt folk på vad som ska komma. Han är makalös. Och när han har käkat Abraham och fyllts av den heliga ande och Jesus på insidan så står det så här. Men Abraham svarade kungen i Sodom. Jag lyfte min hand upp till Herren Gud, den högste skapare av himmel och jord. Jag vill inte ens ta en tråd eller sandalrem. Än mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte säga att jag har gjort Abraham rik. Nej, du ska inte säga att du har gjort Abrahams själ större, kan du säga här också. Ser du? Utvecklas Abrahams själ. Då vet vi ju direkt att det är djävulen som är Sodomskungen här. Jag vill inte ha någonting, det räcker med vad mina män och mina följeslagare har ätit. Ser ni? Vad han håller på med. Han kom alltså. Det här är en bild på att han möter Abraham med ett annat evangelium. Abraham sa nej till onda andars bord, och då kommer alltid efter en prövning kommer välsignelse. Alltid så. Och många går igenom väldigt jobbiga saker nu. Men om vi håller ut kommer välsignelse. Det är alltid så. Och det kusliga är att Sodomskungens evangelium, alltså de som utvecklar sin själ, följs ofta av manifestationer, och det är det som är så märkligt. Jag kommer att komma in lite mer på det här. Att vi tror, bara för det sker massa manifestationer, att det här måste ju vara Gud. Nej. Det måste det inte alls vara Gud. För det står i Jesaja 14 så här om samma djävul. Du sa i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Det är ju mitt i Guds församling. Jag ska stiga upp över molnens höjder och göra mig lik den högste. Göra mig lik den högste. På YouTube, det kan man, YouTube är ganska bra. Det kan du se olika klipp när man sitter och diskuterar då ett annat evangelium. Och rätt vad det var så börjar man skaka och så säger man så här: Och om man inte vet bättre så kan man ju tro att det här måste ju liksom bekräfta den läran som de sitter och undervisar då. Man tror att oj, det här måste ju vara Gud i det här. I ett av programmen som jag lyssnade till så var det en kille, kom ihåg nu vad Satan är ute efter, att dina själiska förmågor ska växa. I ett av programmen som jag såg var det en kille som sa att han hade tränat upp sin profetiska gåva genom att försöka gissa vilken hiss som kommer ner först. Den högra eller den vänstra. Det här har ingenting med andlighet att göra, utan det här är en själisk medial förmåga. Det är så du tränar upp att bli häxa eller trollkarl. Precis på det här sättet. Och på en hemsida så står det talas där om en pastor som hade med sig en profet. En profet på ett bibliotek. Pastorn kunde peka på vilken bokrygg som helst och profeten kunde tala om vad boken hette. Är inte det märkligt? Men vem får äran om sådana gåvor? Ja, det får ju den profeten, eller hur? Ja. På en annan hemsida av en kvinna som vid namn Doreen, som hade varit med djupt in i New Age. Där gör hon en jämförelse med, hon fick möta Herren på ett mäktigt sätt då. Och i New Age så fick hon lära sig att träna upp genom olika tekniker att se in i framtiden och kunna kontrollera den för sina egna behov. Det är ju så att när du kommer till Herren förlorar du allt istället. Eller hur, du tror att släppa allt. Men genom att studera Bibeln förstod hon att den sanne guden inte är en kraft från universum som jag kan träna upp mig för att kontrollera. Men precis tvärtom. Det är alltså två bord. Så när jag ska berätta om en kraftgärning nu. När Gud låter någon göra en kraftgärning är det ingenting du kan kontrollera överhuvudtaget. Det är en spontan situation som du hamnar i där Gud av nåd kan använda dig. Ja, på det här sättet jag ska berätta om nu. Jag har berättat det här en gång förut i en konferens. Jag ska berätta det här då. När Gud gör en kraftgärning blir bara hans namn upphöjt. För du kommer att begripa att det här har du inte en chans att kunna göra utan att han har gjort det. Jag ska berätta om en sak jag var med om för många år sedan nu. I början av min frälsning så var jag uppe i Bergsjön och där hade vi team och evangelisation. Det var väldigt tufft att evangelisera i Bergsjön. Jag var ute på nätterna och hade kafé där och det hände mycket konstiga saker, det får jag säga. Men det hände också att Gud av nåd använde mig att göra en sån här kraftgärning en gång. Jag vet inte om jag har gjort någon mer kraftgärning sedan dess. Men i alla fall, han gör vad han vill och han tar vem han vill. En sen kväll uppe i Bergsjön. Ja, det här kan du ju läsa om i missionsländer, det jag tror det händer oftare. För att det är ju frågan om liv och död ofta. Jag vill säga det först. En sen kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol. Och jag skakade liv i honom och frågade hur det var. Han kunde knappt prata. Han vädjade om hjälp att ta sig hem. Så jag frågade honom var han bodde. Han sa sin adress. Och jag visste den här adressen ungefär. För vi hade en kille som bodde där ungefär 100 meter därifrån. Plötsligt får jag en stark ingivelse. Jag lyfter den här mannen. Jag skulle tippa att han väger mellan 80-85 kilo kanske. Jag lyfter den som en fjäder och lade på ryggen och började gå. Jag lyfter mannen som en fjäder, lägger honom över axlarna och går. Efter ett tag så börjar jag tänka till, vad är det som händer? Alltså han vägde ingenting. Och jag gick i riktningen mot den här adressen då, och när jag kommer fram så är dörrarna öppna, givetvis. Jag tar mannen, fortsätter och bär upp honom högst upp, 3-4 trappor högst upp. Han bodde ju givetvis högst upp också. Så jag ringer på dörren och ut kommer hans fru gråtande. Men hon var ganska förvånad. Jaha, sa jag, här kommer jag visst med din man. Och vi lyckas placera honom där i tv-soffan och ta av honom skorna. Jag presenterade mig för henne och säger att det är vi som har det där kaféet där, ni vet, mitt på Rumtorget. Och vi har en lägenhet där vi bor och vi berättar för folk om Jesus. Hon tittade förvånat på mig med rödgråtet ansikte och så säger hon så här, jaha, då finns Gud i alla fall, säger hon. Sen berättade hon för mig att hon hade vuxit upp i ett kristet hem nere i Småland men aldrig gjort någon egen upplevelse med Gud. Hon har aldrig gjort någon egen upplevelse med Gud, utan hennes tro berodde på andras tro, så att säga då. Det är viktigt det där att vi får en egen upplevelse med Jesus. Nu hade de bråkat och mannen hade supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Och hon hade tänkt på sina föräldrars tro. Hon hade gått ut på balkongen och ropat till Gud. Gud, om du finns så hjälp mig nu och för hem. Och sen ... vad han nu hette. Och exakt samma ögonblick så står du och ringer på dörren. Det står ju att Gud hör för en vi ber. Det är ju fantastiskt. Och när jag la ner honom där och sen när jag pratat färdigt med henne och går därifrån, då börjar man ju tänka, liksom. Då tänkte jag, men detta är ju omöjligt. Men då tänkte jag så här, alltså för Gud är ingenting omöjligt. Det är ingenting som är omöjligt. Detta gjorde Gud för sitt eget namns skull. Det var omöjligt för mig att lyfta den här mannen. Och ni vet hur man är när man är full också. Man är, det går inte att jag tog honom så och bara... Wow! Ja, det var helt fantastiskt. Ära, halleluja. Jag har faktiskt inte berättat det för många. För jag vill inte stå här liksom och upphöja mig själv. Men det var bara Gud som gjorde det här. Och jag kommer ihåg när jag gick därifrån. Jag hoppade och studsade av lycka. Nu förstod jag varför den här mannen hade varit så lätt att bära. För jag hade gjort det i Guds kraft. Och den här gåvan som verkade då, den öppnade upp för vittnesbördet om Jesus. Och det är det allt handlar om med nådegåvor. Det är Gud ska äran. Det är Gud som ska äran. Det finns, 1 Korinthierbrevet 12, det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så den blir till nytta. Ja, det kan man ju sannoliken säga i det här fallet. Och det är där jag har varit med om så många gånger, att Gud är spontan när han gör saker. Vi kan aldrig räkna ut när det ska ske och så. Va? Utan profetia, när man får profetiskt tilltal eller en bild eller en kunskapens ord, så är det alltid spontant. Det är inget man liksom går och bär och tänker och så här, utan ja, jag längtar efter att Gud ska börja manifestera sig mer. Och det står i Johannes 3 så här om den som är född på nytt av den helige ande. Där har du också en bild på att Gud gör vad han vill när han vill. Det står att vinden blåser vart den vill. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med alla som är född av anden. Det är alltså inspiration hela tiden. Jesus. Med andra ord, det går inte att lära sig andens verk genom att utveckla vår själ. Det är totalt omöjligt. Vi kan aldrig kontrollera vad Gud gör. Som man försöker med på en del ställen idag. Istället är det den kunskap Jakob talar om, den som kommer ner ovanifrån, ni vet. Det står ju det att den kunskap som kommer ner ovanifrån i Jakob 3, den är ren, mild, full av barmhärtighet. Den anses finns en annan gåva då. En annan visdom, det står att den är demonisk. Det är den som vi försöker att utveckla, va. När vi får tag på någonting så ska vi försöka utveckla det. Det blir alltid fel. Och det här är ju en bild på Abels och Kains offer. Det står ju det att Gud såg till Abels offer, men till Kains offer såg han inte. Och det har med de här två grejerna att göra. Kain ville utveckla sin själ, men Abel ville lägga ner sin själ och för Herrens skull. I Johannes, första Johannes brev, Johannes älskar jag, det är min favoritevangelist. Han har mycket kärlek. Första Johannes brevet, 3:e kapitlet. Detta är det bud som ni har hört från början, att ni ska älska varandra och inte likna Kain, som var av den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda, men hans bror var rättfärdiga. Korset och utveckla sig själv. Var inte förvånade att världen hatar er. Världen handlar ju hela tiden att utveckla sin själ och som jämföra med vem som har utvecklat sig mest. Den ska jag mest ära då. Och det här ser du ju bland idrottsmän. Man kan ju nästan ta livet av sig för att förbättra den där 10:e delen. Eller vad det nu är. En klättring upp på en pyramid, va? Och för att komma högst upp. Och sen när de lägger av de här idrottsmännen så blir de ofta deprimerade. Det är väldigt vanligt att idrottsmän som slutar blir deprimerade. För då står de ju inte längre. De är beroende av att stå i centrum. Eller filmstjärnor som tar livet av sig är väldigt vanligt också. När man inte får uppmärksamheten längre, va? Då mår man inte bra. Och därför kan vi inte bygga på något sånt. Utan vi måste bygga på Jesus då. Det är det enda som håller i våra liv. Att komma med ett evangelium där korset är i ett centrum. Så varje gång vi samlas här så dukar vi ett bord, kan vi säga. Man får äta och uppleva Jesus. Och de här två borden, som jag sa, de är precis tvärt emot varandra då. Första Korinthierbrevet 1. Till detta budskap om korset, som är precis emot andra bordet då. Det är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står skrivet att de visas visdom ska jag göra om intet. Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Så det här är en dårskap. Egentligen. Och det står att i slutet av den här tidsåldern så kommer det att öppnas en stor marknad för falska profeter. Genom att det kommer att bli väldigt populärt att utveckla din egen själ. Därför kommer du också se hur församlingar uppstår där du gör om allt. För det är mycket viktigt för hur du känner, hur du ser, hur du upplever, va? Allt som har med vår själ att göra. Då är det viktigt att du täcker över korset, för det är ju stötande. Och, förstår ni? Vi ser det här ske. Istället, och Den som älskar korset, han kan samlas i vilken omgivning som helst. Det spelar ingen roll, vad det sitter ju på insidan. Det ska komma en tid, säger Paulus till Timoteus, när människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan man ska efter sina egna begär, själens utveckling, va? Sju punkter till, ba. Ska samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Och tyvärr har vi väl kommit fram dit. Det är många som vill ha sina öron kliade. Ja, tack Jesus. Det var vad jag hade på hjärtat idag. Att vi som har kommit hit, vi längtar efter den andliga sanna maten som berör oss här inne. Som bär i livets alla förhållanden. För det gör den kristna tron, den sanna. Vi har ont här och vi har ont här och en del mår dåligt. Men vi klarar av det därför att Jesus är den som bär oss. Och nu vill jag be för mina vänner och alla jag känner. De som är sjuka här idag som inte har kommit hit. Det är mycket lidande vänner bland de vi känner just nu. Och jag ber att Gud fick komma och styrka och lyfta och ge nåd. Att genom de här kriserna, Herre, så ska du ändå få visa dig härlig, Herre, i de heligas liv, i Jesu namn. Amen.